Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då var det dags för sektpodden igen. Välkomna alla lyssnare till mig, Emma Genbeck, som en gång i tiden var pastor i Knutbysekten och medlem där. Numera sektpoddutövare och också sjuksköterska. Och sektpodden, den har jag tillsammans med dig, Rigmor, och du är?
Ja, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Så är det. Och idag så har jag en bok i min hand som heter Knutby inifrån. Så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt. Och det är min egen man som har skrivit en bok om sin historia inifrån Knutbysekten. Och idag så har vi tagit hit Peter för att han ska få berätta lite grann om sin bok och vad den innehåller och så vidare. Välkommen hit, Peter.
Tackar, tackar.
Välkommen, säger jag också.
Ja. Och då tänker jag så här, jag har ju varit med i resan naturligtvis när du har skrivit den här boken. Men för alla som undrar, varför skriver man en till bok om Knut? Vi har inte pratat nog om det här. Vad är syftet med att skriva en till bok, Peter? Vill du börja där?
Jag tänker nog att mycket av syftet med det finns i titeln egentligen. Knutby inifrån. Det har skrivits ganska många böcker om Knutby, men det är ju ingen bok som har skrivits av någon av oss som var inne i sekten, var med i det som skedde där. Så det är ett av skälen. Ett annat skäl jag för egen del har haft, när på något sätt vi kom till sektens haveri 2016, man inser att man har varit 20 år i det här, så fanns ju någon slags det fanns en känsla av 20 förspillda år liksom. Och för mig är det här nog ett sätt att de här åren, att liksom ta tillbaka någonting och tänka sig att de ska inte vara helt förspillda, utan att på något sätt göra ett dokument och berätta historierna om hur det gick till för att kunna lära sig och helst att kunna ha någon slags preventiv funktion gentemot nya sektbildningar. För jag tror väldigt mycket på att människan vill lära sig och att vi faktiskt lär oss av historien. Världen blir bättre, vi utvecklas åt ett positivt håll. Och där hoppas jag att den här boken kan vara en liten del i den utvecklingen, att vi människor lär oss mer och förstår mer, helt enkelt.
Innan vi går vidare så ska jag också bara tillägga att du har ju skrivit den här boken tillsammans med Annika Solander som är frilansjournalist.
Mm, det stämmer.
Bara så att
ganska tidigt märkte jag att jag känner mig inte kompetent själv till att skriva, som själva hantverket att skriva. Jag kan berätta berättelsen, men där har Annika varit ett fantastiskt stöd och hjälp att just att skriva ner det jag har berättat.
Peter säger ju att du säger att människan, mänskligheten går framåt, och när det bildas en sekt menar jag att vi förfaller i, det är en dysfunktionell en förfallsprocess, och det är ju jätteintressant att belysa kännetecknen. Och det är verkligen, jag ser det här som en rapportbok, en dokumentation inifrån. Jag känner ju Knutby Philadelphia rätt så väl, trodde jag. Men här finns det passager när jag tänker, ah, krossen. Ja, men det hade jag aldrig hört talas om. Och så finns det andra ställen där jag tänker, aha, var det såg ut inifrån. För det är verkligen ett inifrån perspektiv som jag hoppas att du blir en föregångare och att fler av er som var inne i den här härvan, förfallet, kan beskriva hur det kändes. För det är ju det, det är en rapportbok, en dokumentation, men det är genom ditt temperament. Du beskriver hur du kände, hur du tänkte, vad som drev dig i det ena och andra kritiska läget. Och det är väl, för mig har det varit väldigt intressant att läsa din bok. Bra jobbat.
Tackar, tack.
Ja, men jag tänker så här, för den som inte har läst boken då och undrar, vad är det, har du skrivit en bok som är väldigt systematisk, den går från första till sista dagen i din period, eller på vilket sätt, hur har du skrivit ner boken?
Alltså det här var ju en av de, det här var en stor utmaning, för att man märker att den här historien är så otroligt stor. Jag sa till förlaget ganska tidigt att liksom, egentligen borde vi nog skriva åtminstone en trilogi liksom, för att kunna få med allting. Och jag kände väl också ett jättebehov av att liksom, jag ville få med alla detaljer och liksom, hade kanske också med mig att det funnits ganska mycket, det jag i alla fall vill kalla nättroll, som älskar att gräva i den här historien och liksom titta på teorier och konspirationer och sådär. Men ganska snart kände jag att jag måste släppa det. Så boken är inte skriven i en rak kronologi. Jag har också valt att anonymisera ganska många personer och i viss mån vissa situationer. För att jag tror att många av oss som har varit i Knutby har känt att vi blev liksom, det blev något snaskigt i att gestalta oss. Och liksom, det har funnits böcker som har handlat mycket om, som jag kan känna, privata och intima delar som inte på det sättet, det är inte det som är syftet, utan jag, min tanke är att på något sätt försöka berätta dels kring känslor, upplevelser och mekanismer och hur jag tänkte och varför jag fattade beslut och gjorde som jag gjorde.
Rigmor, får jag ställa en fråga till dig? Jag tänker, du som har följt Knutby-historien genom åtminstone sedan mordet, tycker du upplever du att Peters bok är trovärdig, i uppriktig?
Ja, det tycker jag. Den är, jag uppfattar det här som en uppriktig berättelse när det gäller fakta. Och jag uppfattar det också som att Peter går till rätta med sig själv. Du går till rätta med dig själv. Det är en självrannsakan i det här som gör att jag sitter här till exempel och läser på sidan 279, så beskriver du de här manipulativa teknikerna ni använde, och du pratar om Urban som verkligen, och du säger, när han kom till Knutby var han ingen manipulatör, men miljön och kulturen, att han själv blev manipulerad, gav honom verktygen. Och sen säger du att samma sak gällde för dig. Jag blev otroligt duktig på att manipulera människor och var nästan lika vidrig som Urban i vissa stycken när det gällde att tränga in människor i ett hörn och få dem att tänka, är det mig eller Gud det är fel på?
Det där är ju någonting som är, alltså, när jag har tänkt på det här med manipulation, så jag tror att det är så lätt att tänka om en manipulerande människa att den har en färdig agenda. Jag går in i det här, jag manipulerar dig medvetet till ett visst mål. När jag skriver om mig själv som att jag blev väldigt manipulativ, så var det ju inte det så att jag där och då tänkte, nu ska jag manipulera den här människan till ett visst mål. Men jag kan se när jag tittar i backspegeln att kulturen som var uppbyggd, beteendena jag hade, sättet som mina ledare då, det vill säga Åsa Valda, Urban Fält, hade lärt upp mig och på något sätt hanterat mig var manipulativt. Och det var ju saker som jag på ett sätt trodde, alltså när de hade manipulerat mig till andra sidan, om man säger så, så tänkte jag ju att ja, men det här var rätt och bra. Och därför tog jag också vidare samma typ av manipulationer mot andra människor och tänkte att ja, men det här är rätt och bra. Eller till och med att jag tänkte att så här vill Gud att jag som pastor ska agera. Och som jag tar det exemplet för att det var någonting som var så svårhanterligt. Alltså där Urban då liksom målade in en människa i ett hörn. Med frågor liksom. Hur tänkte du det här, varför gjorde du så, varför agerade du så här, och sen så när man till slut har liksom fått bort alla eventualiteter så kokar man ner det till en enda fråga: varför fungerar inte det här, är det du eller Gud det är fel på,
är det slutpunkten?
Det blir slutpunkten för att pressa en människa till, ja, lite grann det här du var lite inne på, att vi talar om en kross eller att kapitulera. Man skulle lägga ner sitt eget, som vi sa. Och då blir det ju så här att i den frågan, ja, du kan ju omöjligen som kristen då säga, ja, det är Gud det är fel på. Jag gör rätt.
Och då är ju den springande punkten att man har en sån pondus som pastor eller som den som står över. Så det jag skulle ha sagt kanske, som inte var med i församlingen, nej, jag tror det är dig det är fel på. Det var inte någon som sa så till sin överordnade.
Nej, det var ju otänkbart. Alltså det är ju det här som är liksom, som man måste då komma ihåg att vi talar om en 20-årig process. I slutet av liksom församlingens period, då kunde jag som föreståndare, jag gick ju aldrig fram på ett styrelse eller ett församlingsmöte och la fram en fråga för som det skulle ske ett demokratiskt beslut kring, där jag inte visste att svaret skulle bli ja. Dit hade vi ju kommit i tron om att vi som kristen församling, vi ska vara fullkomligt enade i samma åsikt och samma mening. Det var ett bibelord vi ofta citerade. Så vi trodde ju att, vi tänkte ju någon slags liksom att det här är inte bara i sin ordning. Det här är dessutom kanske ett av de finaste exemplen vi har av hur en kristen församling ska vara. Men det gjorde ju att i praktiken så blev ju mitt ord lag. För att det gick inte liksom att ifrågasätta.
Och när du säger att vi som kristen församling och vi, ni var ju inte en vanlig kristen församling, för ni hade inga goda relationer till omgivande kristna församlingar. Så här tänker jag, låg det en känsla av att ni var pionjärer, att ni var föregångare, att ni rent av var lite extra kristna?
Nej, vi var inte lite extra kristna, vi var väldigt mycket extra kristna. Vi såg oss ju som, alltså jag berör det här i boken, att vi går in, alltså vi får ju hybris av något slag. Vi blir eliten. Vi blir de som har, alltså vi hamnar ju i ett förakt mot andra kristna sammanhang. Och det är ju skamfyllt att tala om det. Det är också en av de saker som jag känner att jag vill förklara. Jag vill att övrig kristenhet ska förstå det här, att en sekt som går in i hybris och elitism som vi gjorde, måste man ha en medvetenhet om att det är väldigt skamfyllt för de här människorna att sen komma tillbaka till kristna sammanhang. Det finns också en väldigt, min lilla egna analys är att man framförallt kan se hos de här som var i 20-25 års ålder när församlingen havererade, som aldrig, de hade aldrig fått se ett annat kristet sammanhang. Nej. De var bara uppvuxna med de vuxnas förakt
mot
övrig kristenhet.
Ja.
Och då blir det ju väldigt svårt att det här är det enda jag fått från liksom vuxenvärlden som är på något sätt sanningssägare. Och sen då är det ju inte liksom det här som vi har föraktat under hela min uppväxt, det är ju inte det jag kommer söka mig till. Men man har ändå någonstans liksom tänkt att man har en gudstro och sen ska man försöka hitta i det här. Det är såklart att det blir en enorm vilsenhet.
När du säger det då kommer jag ihåg, jag har lyssnat på så många av era inspelade predikningar och undervisningar som före detta medlemmar och anhöriga till er spelade in, hade de inspelningarna. Och då kommer jag just ihåg när du säger föraktet. Det gällde inte bara andra kristna. Jag kommer ihåg Kim Vincent, han säger i en predikan att nej men grannarna, ni ska tänka på dem, ni ska stå över dem. Och nu pratar vi om grannarna i Knutby. Ni ska tänka på dem som råttor som kommer fram. Alltså när man har en sån förkunnelse så blir det ju en väldigt konstig inställning när man sedan hejar på varann i ICA-butiken och, eller? Kommer du ihåg den tiden?
Ja, nej, det kan jag nog inte säga att jag exakt kommer ihåg. Jag tror inte det där är en genomgående ton i predikningarna faktiskt vi hade. Men tyvärr så finns det ju liksom alltså, vi var ju definitivt ett vi och dem tänkande. Där vi, som jag säger, vi var ju liten. Men vi ville nog någonstans på något sätt knyta mer an mot att vi hade mer gemensamt med sådana som man kallar för icke-troende på något bakvänt sätt liksom. Att vi ville liksom än så vilja vara kanske mer normala nästan än vad vi tyckte andra kristna var. Men jag känner inte gärna att vi gick omkring med någon slags tanke att vi såg vår omgivning som råttor eller sådär, utan jag tror att den predikan snarare nog handlar om någon slags specifik kritik i sådana fall som möttes liksom.
Kan det varit.
Och i det så liksom alltså vi levde ju i den, alltså i vår värld så var det så att vi definierade upp vår verklighet i det vi kallade liksom församlingen och det övriga som var världen. Och då finns det då bibelord som säger att ni ska leva i världen men inte av världen. Ni ska vara huvud och inte svans. Och där fanns ju de här typen av tankar liksom. Att...
Ja, jag tänker på den här bilden, jag tycker det är så intressant med fotorna i din bok. Och ett foto är ju av en sån här nästan upprop som jag känner igen, att ni talade om Operation Roslagen.
Ja.
Apropå goda relationer, vad stod Operation Roslagen för?
Det är det här får jag ju ta på mig. Här får jag både bära ansvar och skuld. Eller på att säga. När jag kom till Knutby så var det ju med målsättningen att jag skulle arbeta med att vi hade ju en liten församlingsgrupp i grannsamhället Rimbo. Och där skulle jag arbeta med det vi kallar ett pionjärarbete. Målet var att det skulle bildas en ny församling där. Och då skulle det här namnges. Och jag var väldigt inspirerad av en missionsorganisation som jag tror faktiskt fortfarande finns, som utomlands heter en Operation Mobilisering, men i Sverige tror jag den heter Operation Mission. Och det var ju liksom att en viss del av kristenheten under den här tiden, man gillade att ta in liksom lite militärtermer, lite det här, du ska vara en god kristlig soldat, du ska vara, ja, liksom. Och det där var jag inspirerad av. Så att vi namngav det första Operation Rimbo, och sen när vi tänkte att vi ska inte stanna vid Rimbo, nu ska vi liksom hela Roslagen läggas under Kristi fötter på något sätt, så bytte vi namn då till Operation Roslagen.
Jag måste nästan, när vi är inne på det här med det överlägsna perspektivet, så är det så roligt i efterhand. Men att jag har ju mött dig ett antal gånger i debatter, och när jag fick känna på det sista gången, det var när man uppmärksammade 10 år hade gått efter mordet på Alexandra och skottet mot mannen som överlevde. Kommer du ihåg när vi möttes i TV4 en morgon?
Ja, jag minns det väl.
Ja, du blev jättearg på mig.
Det Ja, det är ju faktiskt också en omnämnd till boken, och även att det faktum att du uppmuntrades att polisanmäla mig. Och, det är ju ingen rolig historia bakom sig. Nej, jag minns det väl. Tanken var ju egentligen att det skulle vara du och Kenneth Ågren,
ja,
från polisen som skulle varit där.
Ja.
Och vi hade fått frågan om vi ville komma dit, och vi diskuterade det här. Och Åsa ville absolut skicka dit mig.
Mm-hmm.
För hon sa att oavsett vad som liksom Peter säger eller gör, så kommer han vara en bromskloss för Rigmor. Då får inte hon bara tala oreserverat rakt ut. Så jag vill att Peter åker dit. Urban var inte alls med på det. För aha. Urban var inte, jag minns inte vad, men han var inte alls nöjd med mig under den här tiden.
Mm-hmm.
Det var,
ville han åka istället för dig?
Absolut inte. Han ville ju inte synas i media.
Nej.
Han, så jag vet egentligen inte vad han tänkte. Men det som liksom las på mig var väldigt mycket det här. Kommer du... Alltså, kritiken jag ofta fick från Åsa och Urban var ju att jag var för svag, för vek, och jag kunde inte sätta stopp i anden. Vilket då betydde att vi såg ju, lite genant att säga, men vi såg ju som att du drevs ju inte av Gud, om man säger så, utan snarare av den andra sidans makter.
Vilken är sida är det?
Alltså att det var djävulska makter som drev dig.
Som drev mig?
Ja, alltså ända från första artikeln som skrivs av dig så tyckte vi att den här är lite för insiktsfull för att vara någon psykoterapeut som kan liksom genom bara kunskap se så här många saker, utan det här måste vara demoniskt inspirerat.
Menar du det?
Ja, det var så alltså ja. Du.
Kände ni igen vad jag, för rubriken var ju Kristi brud bör träda fram eller någonting sånt, att jag menade att hon hade gömt sig bakom er män i församlingen, medan jag förstod att det var hon som var den stora auktoriteten i gruppen.
Ja, alltså det var ju väldigt spot on det du skrev. Det var ju precis så det var.
Mm-hmm.
Och vi blev ju, Åsa var jättepressad. Hon tyckte det var jättejobbigt. Vad händer liksom att det här går oss ur händerna, vi blir sektförklarade, media drar iväg nu, det var löp på löp på löp på löp, men vår känsla var, men det riktas ändå så mot Helge, ja men bra, se till att all skuld läggs på Helge. Åsa var ju under den här tiden i avskildhet också, så att hon, och vi var ju så pantade, så det var ju så vi kommunicerade med media. Ja, men vi vill prata med Åsa. Det får ni, för det har inte Gud sagt.
Ja.
Och vi pratade så liksom. Ja, och tänkte att det här skulle de förstå.
Ja, visst.
Och det snackade om hybris liksom.
Ja, visst.
Det här ska inte det media.
Det var det jag förstod.
Och det var väl det du förmodligen såg. Och det gav ju riktigt liksom i vår, liksom, jag kommer ihåg det var en journalist, jag tror han heter Hauri från tidningen Världen idag. Så han sa att det är ju som att springa in i en köttmur när man ska ställa frågor om att intervjua Åsa. Alla ni män, ni ställer ju bara och vi kommer ju inte förbi er. Och jag kände ju bara, yes, det är precis så det ska vara. Vi försvarar henne till vilket pris som helst. Sen kom din artikel som säger att nej, nej, nej. Om vi spetsar till det nästan som att titta inte för mycket på Helge. Det finns en annan ledare bakom allt det här. Och hon måste träda fram.
Mm.
Och då blev ju det liksom, från den artikeln så blev ju du fienden och blev på något sätt personifierade hela den andliga striden från den artikeln.
Var det så?
Ja, det var väldigt, det var så. Alltså, om man säger så här att på Livets ord så var det en som heter Sigbert Axelsson som fick representera väldigt mycket fienden.
Okej, han var missionsförbundare och teolog vid universitetet.
Ja, just det. Mm. Ja, på samma sätt så blev du, fast ännu mer skulle jag säga, personifierad, liksom fienden och motståndaren. Och liksom den här, för att citera Paulus, taggen i köttet vi inte blev av med. Den där irritationen. Som hängde kvar då liksom år efter år efter år. Och det var ju det som var, om vi går tillbaka till det tillfället på TV4 då.
Ja.
Det är ju liksom att jag hade ett medieansvar och jag fick ju inte tyst på den här Rigmor.
Nej.
Och nu så ska TV4 bjudit in mig. Och Åsa vill att jag ska åka dit för att hon liksom tänker att det är bättre Peter åker dit, så blir det i alla fall tystare än helt tyst. Men Urban är liksom, han är på mig om att kommer du verkligen få stopp på Rigmor? Och jag vet hur jag för mig det var så här att när jag åker iväg tidigt på morgonen så får jag något sms från Urban där han beskriver att det jag hade sett framför mig var att du hade sökt upp mig och Patrik innan du åkte och att vi hade fått lägga händerna på dig och be för dig så att du hade kommit liksom i auktoritet av liksom Jesu ande.
Och du, det är alltså Peter?
Ja, precis. Ja. Men det var tydligen inte viktigt för dig.
Mm.
Så att det är liksom det jag har med mig in i tv-studion.
Mm.
Att han som är liksom nästintill en lika stor ledare som Åsa i det här fallet, han är inte med mig i det jag gör.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag liksom känner jag måste agera så jag får stopp på dig då, Rigmor i det här fallet. Och i tv-studion var det ju inte läge för det. Jag försökte väl liksom att argumentera och sådär. Men det gör att jag är ju topptunnor rasande.
Ja, det var du.
Ja. Och det hela det lasset liksom vände jag ju mot dig.
Mm.
Och det är väl någonting jag har ju alltid tänkt mig själv som ganska snäll.
Mm-hmm.
Att jag är en ganska snäll person. Men jag blir arg ibland och det har jag förstått att när jag blir arg så kan det bli ganska skrämmande.
Ja, du såg ut som en sån här, jag böjde mig ner och skulle ta upp min väska, du vet, utanför studion så har de liksom upplyst och så är det lite mörkt. Ja. Och så böjde jag mig ner där, tog min väska och så tittade jag upp, då stod du böjd över mig och du såg ut som en, om man sätter på en buttriksmask, du vet, så här med djävulens raseri. Jag såg inga horn, men jag tänkte, har han en buttriksmask? Och sen så skällde du kallade mig psykiskt sjuk och allt möjligt. Och det samlades ju folk runt omkring oss. Och sen är det ju så att du hade ju en vän från församlingen vid din sida. Mm. Men han sa aldrig lugna dig nu, Peter. Utan han stod verkligen med hängande huvud helt. Ja,
alltså, det var, han var ju en av de här som var tränad till att hålla sig lojal.
Med
i det här fallet mig liksom. Han var ju med för att vara ett stöd för mig.
Jaha.
Att jag inte skulle behöva åka själv liksom. Ja. Och det finns inte på kartan att han skulle kunna säga att han skulle lugna mig.
Nej, det var så liksom. Uppenbart.
Ja.
Jag tyckte det där var så intressant för att ni hade ju den här idén också att ni tittade folk, ni stirrade en i ögonen.
Mm.
Och det gjorde till, sen, de frågade ju mig, är han hotfull? Kom det en personal därifrån? Ja, sa jag. Utan att släppa dig med blicken. För att jag hade fått klart för mig att tittar man bort så är det som att på något sätt att man ger sig eller så. Så det kom ju, du leddes faktiskt ut. Men du var så energisk med att se mig i ögonen. Så du gick baklänges med hälarna före. Medan din kompis gick framlänges ända till trappen. Och jag kände så här, aha! Det är så här det går till, tänkte jag.
Mm.
Är det här, hade jag varit en medlem och varit utsatt för den aggressionen, då hade det varit väldigt otäckt. Nu när de sa, du måste polisanmäla det här, och då gjorde ju inte jag det. För jag tänkte, nu ska de här två hem. Och vad ska de möta? Jag visste ju, eller anade.
Ja, sen så den här bilden av en buttriksmask finns ju en viss liksom sanning i också. För jag, om jag skulle varit, jag har ju valt att bli arg.
Ja.
Jag liksom har ju... det är ju för att när jag kommer hem och jag möter Urban så måste jag kunna liksom stå för att jag har satt den i min sand ner foten. Och jag behöver ju ha den här andra personens vittnesbörd också. Om att han har, jo, jag såg min sann att han. Så att det var ju för flera sådana... jag kommer ihåg, alltså det här är inte med i boken, men jag kommer ihåg, det här är ganska sent innan allting havererar. För att det motsägelsefulla är att under den tiden jag började ställa mig mer och mer skeptisk, så blir jag också
skeptisk något sätt, till vad?
Alltså mer och mer skeptisk till Åsa och liksom att jag börjar liksom tänka, det här känns fel, det är inte sunt, det är sekteristiskt. Men när det växer, så växer också någon slags att jag går längre i hängivenheten och lydnaden. Och jag kan liksom inte riktigt sätta finger på varför det funkar så för mig. Jag tror att det kanske kan göra med att jag drivs ju av den här tanken så hårt att Åsa ska må bra till vilket pris som helst. Och om jag lyder Åsa, då kommer det bli bra. Och att jag tänker någonstans att det här dåliga och nästan till sekteristiska är det som kommer försvinna när Åsa blir hel. Jag vet inte, men jag tror att jag kan tänka
och
så.
Och hel, vad betyder det?
Nej, men hel gjorde att jag hade ju kvar någon slags...
Var hon inte hel för er?
Nej, nej, nej. Och nej, hon var inte hel. Och det var ju ingen hemlighet, till att säga.
Ja, men det är ju intressant. Hur såg ni på henne?
Nej, men vi såg det ju som att hon var sårad och skadad av sin uppväxt, sina hemförhållanden. Hon var sårad och skadad av hur tidigare församlingar, pingstförsamlingar, hade behandlat henne. Hon var sårad och skadad över hur Helga hade behandlat henne, vad som hade skett kring mordet. Hon var sårad och skadad från sin tidigare skilsmässa. Hon var sårad och skadad utav hur församlingen hade behandlat henne. Hon var sårad och skadad över hur svenskarna hade behandlat henne.
Oj.
Så att liksom listan över vad hon var sårad och skadad av, den var ju boktjock. Så att det var ingen hemlighet att hon var sårad och skadad. Och vår hela bordet och de som fanns,
bordet
var ju alltså den här inre gruppen av 12 personer.
Just det.
Hela den här gruppen och sfären kring den här gruppen drevs ju av Åsa ska bli hel, hon ska bli läkt, hon ska bli liksom, och medicinen för den läkedomen var fullkomlig kärlek.
Det var inte att gå till en psykiater eller en psykolog och få hjälp.
Nej, alltså vi trodde inte på psykiatri.
Nej.
Då.
Nej.
Det är ju någonting jag har blivit positivt överraskad om efter haveriet, hur bra det är med psykologer och psykiatri. Men vårt recept var ju Guds ordningar. Och i Guds ordningar så var det just den fullkomliga kärleken som ska fördriva all rädsla. Och rädsla satte vi ett lika med tecken mellan det som har sårat dig eller skadat dig. Sen skapade det faktiskt, det kommer jag att påminna om precis nu faktiskt, att Urban också hade en teologi där han sa att ett sår, det är en skada som gör att man inte kan tro på det området. Om vi säger då exempelvis att Bibeln säger att Gud älskar dig, men du kan inte tro på att Gud älskar dig, då hade Urban en teori där om att då är det för att du är sårad där. Då måste du först bli läkt ifrån ditt sår. Och när du blivit läkt ifrån ditt sår, då kommer du kunna tro på vad Bibeln säger om att Gud älskar dig. Och sättet att du ska få komma till tro, det var att tron kommer av predikan. Och predikan då i det fallet kommer ju kring att människor omkring dig då predikar det som är sant. Och då, därför var ju vår roll i bordet och den här sfären, det var ju att vi skulle ju vara de som står och predikar om att Åsa är älskad fullkomligt oavsett om hon, och då blir det så här också, oavsett om hon behandlar mig som skit eller inte, så älskar jag henne i alla fall, för min kärlek till henne är inte villkorad. Och då var det också nästan i det någon slags skruvad teologi som blev så här att, ja, hon slår mig, men jag ska älska henne i alla fall så att hon kan bli hel och läkt.
Men då skulle ju jag som en vanlig läkare säga, var ni andra hela runt omkring? Var ni andra i församlingen och i bordet och så vidare. Vad ni kallar hela, eller var det, fanns det människor som inte mådde så bra bland er också?
Nej, det var ju ingen av oss som mådde bra. Ingen var ju hel. Alltså det här är ju, det här var, jag menar, skulle man liksom på något sätt kunna trycka på pausknappen och sen så nu går vi in och tittar på och analyserar de här personerna.
Ja.
Då är det ju pass, vi var ju allihop, alltså här är människor som går med suicidtankar, här är människor som har ångest, depression. Vi mådde ju fysiskt dåligt, vi led av sömnbrist, vi hade ekonomiska problem, med viss försiktighet, men det fanns säkerligen alkoholproblem här också.
Och då förstår du vad jag är ute efter. Vad var Åsa Waldaus särställning som gjorde att ni alla skulle älska just henne och att just hon skulle bli hel genom villkorslös kärlek?
Nej, men och det är ju här skulle jag kunna svara på ett sätt, här finns ett svar jag tror de flesta tänker det jag ska säga nu, nämligen att det var för att hon var Kristi brud.
Ja.
Och jag menar att det inte var det som var det, utan Rätta. Det var för att hon var Åsa. Det vill säga, jag tror att hade vi inte, att vi hamnade i teologin om Kristi brud, det var mer en slump. Vi hade lika gärna kunnat hamna i teologin om pastor Åsa, profeten Åsa, eller för den delen bara Åsa. För att när jag har skrivit boken och liksom grävt i historien och gått tillbaka, då ser jag ju sektbildningar kring henne redan under Uppsala-tiden, alltså när hon är i Pingstkyrkan i Uppsala innan hon kommer till Knutby.
Ja,
och hur hon redan där börjar knyta då unga personer, bland annat Patrik Wallö, till sig.
Mm.
Och min synnerligen ovetenskapliga lilla teori där är att det är en sektbildning. Det blir en det är ju ingen sekt för att det är massa människor, men det finns alltså samma typer av anknytningspunkter som man kan hitta i sektbildningen sen, som vi har ganska många år senare. Så att skälet till att hon skulle bli hel till vilket pris som helst, det hade att göra med att det var den kulturen hon skapade omkring sig.
Och där ni var, som jag kallade då, möjliggörare. För det var ju ett maktmissbruk, ett förtroendemissbruk, ett sexmissbruk, ett blandmissbruk med andra ord, som kräver möjliggörarna. Därför att säga att Åsa redan under vår gemensamma tid i Närke var en sektledare utan sekt, alltså en potentiell sektledare. Hon hade någon form av beteendeavvikelse eller...
Ja, absolut. Ja, ja, ja.
Ja.
För jag tror att det här liksom fanns tidigt i hennes tillvaro. Sen, om man ser, hon var ju verksam i en pingstförsamling i Laxå. Där finns inte lika mycket berättelser av liksom negativa historier, om man säger så.
Det var väl en kort sommar där?
Jag vet inte hur lång tid det är. Jag tror det är längre. Jag tror att det är några år hon är där. Men sen så kommer det i alla fall till Uppsala pingst, och där börjar ju det här. Men man ska också komma ihåg att när hon är i Laxå, då är det ju liksom att hon går ju från att vara den här 16-17-åriga tjejen som går in och börjar klippa gräset till att växa in i rollen som ledare mer. Medan när hon kommer in i Uppsala pingst, då är hon ju liksom pastor, hon har en roll, hon har en ledarfunktion.
En barnpastor?
Ja. Och det tror jag gör att då finns en position och en ställning hon kan börja arbeta utifrån på ett annat sätt.
Är det ett kännetecken för Åsa att hon tycker om barn?
Alltså det är ju liksom en
eftersom hon blev barnpastor, menar jag.
Ja, här finns ju två bilder. För att det är nästan som att det finns ju en sak om hur jag skulle svara under Knutby-tiden. Då skulle svaret vara odiskutabelt ja. Hon älskar barn. Om jag tittar på, när jag ser tillbaka i backspegeln, så kan jag ju se att ja, hon tyckte om barn på samma sätt som människor tycker en hundvalp är gullig och gosar med ett tag. Det vill säga, hon tyckte om barn så länge de inte var störde henne eller krävde tid eller engagemang ifrån henne. Men hon hade ju inget jag kan inte se ett genuint intresse av barn och att liksom, inte förutsättningar för att vara en, definitivt inte förutsättningar för att vara en barnpastor.
Nej, hon blev ju faktiskt avstängd från kontakt.
Ja.
Hon fick gå till dess att ni hämtade henne till Knutby, så gick hon i ett år med bibehållen lön men fick inte ha kontakt.
Det är faktiskt något jag kan bara kasta ut där i podden. Det är en fråga jag funderar på. För jag funderar på vilket sammanhang som gav henne pastorsauktoriteten. Det skulle vara väldigt intressant att veta. För det, alltså, en sån sak som jag kan hoppas det blir samtal och liksom diskussioner om, eller debatt om utifrån den här boken, är ju pingströrelsen som jag är uppvuxen i hade ju under de här tiden inget uppbyggt system för det man, ja, inom Svenska kyrkan har vi ett avkragningssystem, att om en präst missköter sig så kan de avkragas, det vill säga de tappar sin präst auktoritet eller mandat eller liksom, vad man nu ska kalla det. Inom pingströrelsen så har man haft system som inneburit att om man har tagit vigselrätten från en person så tappar de, det är liksom på något sätt den officiella avkragningen.
Mm-hmm.
Men Åsa hade ingen vigselrätt.
Nej.
Hon var avskild som pastor i Uppsala, vet jag. Det ska vara jätteintressant att veta vilken församling som avskilde henne först. Men det fanns liksom ingen möjlighet till avkragning. Nu vet inte jag. Jag vet inte om det hade gjort någon skillnad om Uppsala pingst hade avkragat henne, om man säger så. Jag tror för Knutby hade det inte spelat någon roll ändå.
Nej, jag tror inte det heller.
Men jag tycker bara det är intressant att se. Lite grann skulle jag liksom på något sätt vilja få upp den här diskussionen. Hur ska man hantera, och det behöver inte vara direkt manipulativa, men alltså ledare inom som jag då tänker kristenhet, som missköter sig. Hur ska man lite varningsflagga sådana personer? Jag är förmodligen en av dem.
Men det här tycker jag är, där tycker jag att vi hoppas att din bok nu kommer att ta debatten vidare, för att det finns ju församlingar nu i vårt land och andra länder för den delen där det är precis där man befinner sig i ett sektlikt tillstånd faktiskt. Och en av de tecknen, Emma och jag har ju jämfört en religiös sekt till exempel vid en diktatur, att det är en form, liksom skalan skiljer men mekanismerna är väldigt lika, och ett av kapitlen i din bok heter Stasi-kulturen. Kan du berätta vad du tänkte, varför du valde den rubriken?
Nej, men alltså att om man spetsar till det, alltså Knutby blev ju på sina håll ett slags äta eller ätasystem. Alltså man hamnar i någon slags överlevnadsinstinkter och rätt snäll så hamnar man i ett angiverisystem. Och det där blev ju, alltså...
Vad menar du med Stasi? Du har hämtat det från Östtyskland, eller hur?
Jag menar just med Stasi-kultur, menar jag just det här att man blir nästan som hemliga spioner mot varandra. Man hamnar i situationen att rätt som det är så är det ens fru eller en man som säljer ut sin andra hälft. Man sitter i förtroliga samtal och sen så kommer man in i en annan situation, och sen så rätt som det är så tar man information från det här förtroliga samtalet och vänder emot en person. Och det skapade ju en... Jag skulle nästan säga att man tvingades in i någon slags lojalitet och både öppenhet eller definitiv slutenhet, i den märkelsen att om jag hade någonting som jag kände att det här kan jag inte det här vågar inte jag öppna för den större gruppen, så fanns det ingen liten, det fanns inte en person du kunde öppna det där. Och då tvingas du också in i en definitiv slutenhet. Jag kan inte gå och bikta mig hos min pastor, för att jag kan inte vara trygg där, för han har inte en rejäl tystnadsplikt. Utan det kan innebära att då kommer det gå vidare i tredje till fjärde led och huggas tillbaka ryggen på mig. Och det var ju, och nu ska jag också komma ihåg att en del som hör det här, de säger så här, men jag känner inte alls igen det här, för att Jag beskriver liksom inte exakt hur varenda detalj och varenda grupp och varje person i Philadelphia Knutby var. Det fanns olika system och olika ordningar. Men på sina håll fanns det här.
Mm.
Jag kan ta som ett sånt exempel bara hur kanske tydligaste exemplet har varit kvinnor som ja, klassats som fel, som vi använde ett uttryck om man var rätt eller fel. Kanske bärare av det som Åsa Waldo brukar kalla för antibrudanden.
Förklara den. Den är ett väldigt speciellt uttryck ni hade.
Ja, alltså egentligen kan man ju väldigt, väldigt förenklat då säga så här att hon var bruden och det som var emot bruden, alltså antibruden. Och att man då kunde bära en sån anda eller ande i sig. Ett sånt exempel där hon kunde liksom peka på att det här är antibrudanden. Som jag kommer ihåg, det var en Åsa skulle åka utomlands.
Mm.
En annan kvinna i församlingen ville också åka utomlands.
Mm.
Då kändes Åsa trängd. Nej, men jag ska åka utomlands. Varför ska hon också åka utomlands? Och så kände Åsa att det här
skulle
blir jobbigt
för mig. Skulle de åka till samma hotell?
Jag tror inte att de skulle till samma land.
Men hon kunde känna sig, du använder uttrycket
trängd.
Hon kunde
känna så här att ja, men jag är Kristi brud, det är bara jag som ska åka utomlands. De andra ska inte åka utomlands. Jag ska vara exklusiv, jag ska vara upphöjd. Och jag höll på att säga så här, hade vi varit mång miljardärer,
ja,
då kunde ju Åsa varit upphöjd på ett sätt som definitivt var upphöjd. Det vill säga hon skulle kunna åka flyga privatjet och hon skulle kunna, liksom, vi skulle kunna köpa enorm lyx till henne. Men den möjligheten fanns ju inte. Så att hon åkte ju någon Mercedes i och för sig då, men den var väl typ från 2005 liksom. Så han var ju gammal. Ja, då fick man ju se till att det är bara hon som åker Mercedes. Så blir ju den i alla fall exklusiv. Och skulle då någon annan köpa en Mercedes, så skulle det bli som att nu tränger du mig här.
Aha.
Och då blev det liksom antibrudanden.
Ja, tränger, det betyder att någon skulle sitta ensam på toppen.
Ja, ja, men exakt så.
Det är det det betyder.
Allting handlar ju om att Åsa skulle vara exklusiv och vara ensam på toppen. Jag tar upp ett sånt exempel som gåvor. Att om vi säger då att det fanns ju hela tiden liksom, vi hade ett uttryck att man skulle inte komma tomhänt till drottningen. Så man skulle ha med sig gåvor hela tiden då. Och så säger vi att det var någon som gick då och köpte ett örhänge. Köper örhängen och ger till henne. Och sen så visar att de här örhängena som hon får, de har hon redan.
Likadana,
ja. Mm. Då hamnar hon i ett problem.
Asså.
Varför mening med att jag ska ha två stycken exakt likadana örhängen? Och i ljuset av att hon var så otroligt generös så gav hon ju då bort de här hon fick till någon annan. Men då var det ju så att då kunde hon inte heller bära de örhängen hon redan hade. För att då var ju hon trängd. Det vill säga, hade hon ett smycke så var det bara hon som fick ha ett sånt smycke.
Det är ju inte att skratta åt, men det gör jag faktiskt.
Ja, nej, men det här är ju att skratta åt, för att det blir som en 14-åring som är liksom, nej, nu kan inte jag ha de här jeansen längre för någon annan tjej i klassen köpt dem också. Och det kunde ju vara att Camilla Läckberg hade köpt samma tröja liksom. Så då, nej, men jag kan inte bli förknippad med Camilla Läckberg. Det går inte. Och då måste hon byta tröja liksom.
Du använde antibrudanden. Du sa också att ni i församlingen tänkte er att jag var driven av en ande. Ungefär som om jag vore en Kasperdocka eller en marionett så här. Men det var egentligen en ande som drev. Var det så alltså, ni kunde tänka?
Ja,
det... Vad betyder det att ha en ande i sig? Var det som en... Vad var en sån ande? Det var ju uppenbarligen inte den heliga ande som vi pratar om i treenigheten.
Nej, alltså en samma sak här, att om man tänker att en Guds barn drivs av Guds ande, säger Bibeln.
Mm.
Det vill säga att man drivs av den kärleken och den liksom.
Mm.
Det är något osynligt som ens är någonting som är märkbart och som du kan uppleva liksom.
Mm.
Så hade vi ju den tanken då att någon hade drevs av en ond ande.
Det var det här jag ville komma. Mm. En ond ande.
Mm.
Var kom den ifrån?
Ja, den kom från djävulen. Det var ju liksom svart och vitt, ont och gott, Gud och djävulen. Så var ju våran värld uppdelad.
Så den här striden som påminner om en gammal zoroastrisk religion faktiskt, där tillvaron är en kamp mellan en ond kraft och en ljus kraft. Var det någonting sånt som ni...
Ja, men det är verkligen så.
Det var verkligen så.
Och jag menar nog att det är också det du har i den liksom, liksom i Bibelns, liksom i teologin så finns ju det här. Det är nog inte unikt för Knutby, det vi hade med oss in där. Det som blev förstärkt däremot är ju att, jag menar, om vi ska tala om ont och gott och så här liksom, att, men i alla fall för min del, när jag kom liksom in i en liksom radikalare tro, och det jag har valt liksom, det jag kallar en typ av radikalisering, så började jag också bli influerad väldigt mycket av Åsa då såklart, Helge Fossmo, men också av Ulf Ekman och trosrörelsen. Och där kom jag också in i mycket av den typen av litteratur, och så jag läste, det fanns en bok av en man som heter Lester Sumrall som heter Rock på sak om demoner, jag läste böcker av en man som heter Frank Peretti som handlar om, som var liksom nästan fiktiva böcker som beskrev
inte
hur,
nästan utan väldigt fiktiva,
väldigt fiktiva, ja. Men ja, hade de varit helt fiktiva, vilket jag menar nog att de flesta anser att de är, så hade de också, då hade det varit fiction, och då är det fiction, punkt. Men för oss som växte upp under 90-talet inom en radikalare del av frikyrkan, så var de inte helt fiktiva. Utan det fanns underförstått att så här fungerar den andliga världen. Det finns onda andar, det finns änglar som är de goda krafterna. När ni ber, då kommer de goda änglarna, de goda krafterna bli starkare och kunna strida emot de onda andarna. Och där kom man liksom in i en värld som det var svärd och det var sköldar och det var liksom...
Striden.
Ja, och också, och det här vet jag att du har varit på lite grann, mitt i det här så kommer Sagan om ringen och hela den här fantasyvärlden. Så det var ju någon slags mix liksom.
Det är mixen som jag är ute efter, för att det är verkligen karaktäristiskt för sekterna. Att man tar bibliska motiv och sen gör man berättelser som är fiktiva där man har element. Ett av dina kapitel i boken i del 2 heter Änglar och demoner. Du hittar ju ingen antibrudanden i Bibeln.
Nej, absolut inte. Men du hittar antikristande. Du hittar andra andar, som Isabels ande. Alltså det finns den här typen av uttryck. Och jag
tror inte du hittar Isabels ande, men du hittar Isabel.
Isabel hittar du i alla fall.
Men sen kom det här med Isabels ande. Det kommer trosrörelsen som ett omtyckt.
Precis, som en beskrivning av det här. Och det här är någonting, jag har ju någon dröm om att jag i framtiden kanske börja läsa teologi. För jag kanske var intresserad av liksom, alltså, jag har ju bara haft med mig någon slags... som jag kan se idag, någon slags teologisk mishmash som inte är särskilt grundad i saker. Mycket det man kallade för liksom uppenbarelsekunskap.
Precis, det var ju vilket är en oxymoron. För uppenbarelsekunskap, då ger man ju anspråk på. Jag har fått en kunskap, men den är uppenbarad. Ingen kan kolla den, ingen kan säga om det är påhitt eller om det är... men jag påstår att den är, så att det här är jätteintressant. Vad kul tycker jag att du funderar på att plugga teologi.
Ja, jag har börjat fundera i de termerna, för att jag märker ju att jag blir ju inte av med min gudstro, utan den finns ju där. Jag beskriver i boken hur jag som 11-åring då blev det man kan för frälst. Och det var faktiskt så jag satt hos min terapeut, för att sista tiden så har jag haft, det har varit vissa saker som har berört mig emotionellt på ett speciellt
sista
sätt.
Tiden, pratar vi 10 år eller pratar
sista,
vi
sista kanske 3 månaderna någonting sånt.
Ja, vill du berätta?
Alltså det var vissa punkter liksom där jag det har känt saker som har berört mig emotionellt på ett sätt som jag tänker är Gud. Det var en sång med en artist som heter Peter Hallström, som när jag lyssnade på den så var det som att det fanns någonting där som berörde mig djupt. Och när jag liksom på något sätt liksom försökt gräva i mig själv. Liksom, vart kan jag, den där känslan jag har. Vart kan jag hitta någonting som liksom, där jag liksom kan connecta med det där? Och det har varit så speciellt, för jag har fått liksom gräva väldigt, väldigt djupt. För det jag landar är att jag är tillbaka på den där upplevelsen som jag hade när jag var 11 år. Och att liksom att tidigare har jag sagt och tänkt så här att jag blev frälst då. Och sen så var, var det som att min tro och mitt liv, det var ganska grått, liksom svartvitt. Mm. Sen mötte jag Åsa Valdö och då satte min tro fart. Och det är till och med så jag sagt vid några tillfällen att det var som att jag blev frälst två gånger. Första gången då när jag var 11 år, andra gången jag mötte Åsa Valdö. Och det där har varit en brottningskamp med min tro och liksom, vart ska jag ta vägen, vart ska jag hitta hem, vad är rätt, vad är fel och sådär. Och jag skriver det i boken, att i min dekonstruktion jag är i av min tro, så handlar det inte bara om att dekonstruera min Knutby-tro.
Nej.
Utan jag har gått ännu djupare i den märkelsen att jag lämnar min pingsttro.
Mm.
Och med det menar jag så att den pingstförsamling jag är uppvuxen i Falköping är ett av de ställen jag har känt mest läkedom och omsorg och kärlek när jag besökt den efter 2016. Otroligt fina människor som jag har väldigt stor respekt för. Men det jag också landat i är att på något sätt var det som att i den där, när jag mötte det här när jag var 19-20 år och hela, det liksom tog som fart och var så starka känslomässiga upplevelser och allting så här, så var det som att jag gick in i den här tron och då fanns som ett färdigt papper ungefär. Och den fick jag inte från min hemförsamling i Falköping, utan det här kom ifrån Åsa Valdö i kombination med Livets ord och Trosius och allt det här.
Mm.
Och det fanns liksom ett antal punkter, så här måste du se på homosexualitet, så här måste du tänka i abortfrågan, så här måste du se på landet Israel, så här måste du tänka politiskt. Jag menar, Ulf Ekman går ut och säger att socialdemokratin är en andemakt liksom.
Menar du?
Ja, det är liksom inte inlindat ens liksom.
Oj.
Och han också säger ju då att katolska kyrkan var babyloniska skökarna för mig, tycks han ha glömt, men det är en parentes.
För våra lyssnare så kan vi berätta att han har konverterat till...
Ja, precis. Han har konverterat till katolicismen.
Katolicismen, ja.
Och det jag är idag är att jag känner så här att de där punkterna fanns med på det pappret. Ja, men exempelvis att det fanns ju också att jorden bara är 6000 år gammal. Att Bibeln är Guds ofelbara ord. Och så tog jag det där pappret och så tog jag de här svaren jag hade redan och sen började jag bygga upp argumentationer för hur det var sant. Och det byggde jag hela mitt liv på.
Mm.
Så jag kom till mig till den punkten till slutet på Knutbytiden, så höll jag bibelstudier som jag gick till och sa att ni kan ställa vilka frågor ni vill till mig. Och jag tror jag fipplade ihop ett svar på varenda fråga. Och när det rasade i Knutby så såg jag liksom med lite perspektiv att frestelsen var ganska stor på något sätt, som att bara hoppa tillbaka ett steg.
Till
att liksom, ja men till det där pappret igen. Där jag har de där färdiga svaren, hur jag ska se på homosexfrågan, hur jag ska se på, ja, de här sakerna jag räknade upp. Och i det så kände jag, inte för att jag upplever pingströrelsen eller min hemförsamling eller den som någonting negativt, utan mer för min egen resas och egen liksom grundning skull, att nej, jag måste backa tillbaka. Och där jag är just nu, jag har hittat en podcast som heter Dålig liturgi dödar.
Jaha.
Lite konstigt namn. Men det är två EFS-präster som har den här.
Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, alltså en del av Svenska kyrkan.
Ja.
De har bägge två liksom lite liknande bakgrunder från karismatiska sammanhang. Och där har jag liksom på något sätt börjat, liksom börjat om. Och den frågan jag jobbar med nu är så här, hur ska jag förhålla mig till Bibeln? Är Bibeln ofelbar? Och där är jag inte framme alls än. Men det är liksom också någonting jag liksom skulle... Jag vet att flera kristna lyssnar på den här podden. Att jag skulle verkligen uppmuntra alla kristna. våga riv pappret och börja om. För att jag tror att det är så viktigt att man tror det man själv har kommit fram till att man tror. Och då menar jag egentligen bara så här att kyrkor idag eller sådana sammanhang, det är ju det här jag kan, om man säger så, det är det jag uppvuxen med. Det är så starka sociala grupper.
Ja, visst.
Så att det är liksom tyvärr, jag menar i vissa sammanhang, jag vet till och med frikyrkokristna som får möta mothugg för att de röstar vänster. Vilket jag menar på att det är helt fel. Och därför har jag för min del valt att gå med i Svenska kyrkan idag. För att jag är på, och det har jag bara snudda i och bara liksom forskat vad är det jag har gått in i. Men det är för att jag liksom finner att, för det är en sån bred gemenskap. Där har du, det var som jag pratade med en präst som sa att ja, i Svenska kyrkan får till och med de som inte tror på Gud vara med. Och jag gillar det, för att det är som att här är det liksom stort och generöst. Sen har jag ju förstått när jag börjat närma mig det att så stort och generöst som jag det kanske visar min romantiska bild kanske inte är verkligheten. Men jag vill i alla fall hålla fast för den på vägen in.
Liksom. Om du är en medlem så kan du bidra till ja, att det vidgar.
Lite så jag tänkte.
Och att det tycker jag låter som en väldigt spännande utveckling. Från sekten till att med dina erfarenheter, med ditt intresse för Bibeln, men teologin och församlingslivet bidra till det som har varit Svenska kyrkan som i alla fall i 400-500 år har gällt som svenska folkets kyrka.
Ja, men det är ju verkligen så. Precis.
Intressant.
Mm.
Ja, vi börjar komma på slutet. Det är ju min tråkiga uppgift idag, kanske mest att börja och sluta den här podcasten. Tack Peter. Jag tänker på två saker jag skulle nämna innan vi slutar då dock. Det ena är så här, om man nu tycker att den här boken är intressant utifrån när du har berättat, var köper man den någonstans, Peter?
Den kommer förhoppningsvis finnas på de flesta bokhandlar. Finns på Adlibris, Bokus, de här sajterna. Så där är det smidigaste sättet att beställa den.
Går det att få den signerad om man vill det?
Ja, om man möter mig. När det är sänds, vi gick och köpte ett signerat exemplar i början. Det kan finnas kvar på Bokus med lite tur. Annars så får man väl höra av sig till mig, så får vi lösa det på annat sätt helt enkelt.
Så kan det vara.
Jag har ett tillägg.
Ja.
Kan inte vi köra en, jag är inte färdig med alla frågor och alla undringar och jag tycker det här var så roligt samtal. Kan vi inte köra ett, vi kommer att fråga Peter om vi får köra
ett program till. Ja, jag känner också att vi har bara snuddat vid allt vi hade tänkt upp eller som ja. Du och jag har planerat. Men jag kan också tänka mig att våra lyssnare säkert kommer, om inte annat när de har läst boken, kommer ha massa frågor. Och då har jag och Peter och Rigmor förberett och frågat Peter innan här om han vill vara med på ett program längre fram där du svarar på lyssnarnas frågor om boken. Så du som lyssnare och som har läst boken eller kommer läsa boken och sen får massa frågor kan mejla till sektpodden@gmail.com och så namnger du bara mejlet med QA fråga Peter, så vet du vart vi ska lägga det, vilket fack. Så kommer vi ta upp de frågorna sen framöver. Tack för idag.
Tack ska ni ha.
Tackar, tackar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.